Och nu ska jag googla hur många hästkrafter en ren kan producera.
Det är väl typ där en fjärdedels häst, eller nej, tre fjärdedelars häst kanske.
Tror du det? Jag tror det är mer.
Jag tror det är mindre.
Ja, men alltså, eller nu antar jag bara att man typ har standardiserat hästkrafter på en häst, men det kanske man inte
det
har.
Det gör man absolut inte.
Fast utan, en häst är inte en hästkraft.
Nej, en häst har flera hästkrafter.
Det här är, det här är väldigt förvirrande. Det här är amerikansk standardisering.
Ja, men okay. Det är när man pratar om att han var tre äpplen hög.
Americans will use anything but the metric system.
Okej, okay, så det är något amerikanskt elkonsultbolag som har räknat på det här.
På renar.
Och de påstår, och det här har såklart med jultomten att göra, så det är Coca-Cola-siffror. De påstår att en ren producerar 25% av energin som en arbetshäst skulle göra. Vilket betyder typ 190 watt.
En borgarhäst då?
Ja, men jag tänker ju inte jämföra med liksom Taxi Bombay på Travalla.
Men alltså,
är ju en rojdad häst. Det är det inte. Men alltså, vad en rojdad ren då? Vad kommer den upp i, tro?
Alltså, om det är Rudolf.
Ja.
Han måste ju ändå komma upp i åtminstone hel.
Men Rudolf måste bara använda en hel del energi för att lysa upp också.
Det är ju näsan är ju kärnreaktorn.
Okej, vänta. Det här var inte en amerikansk sida. Det var faktiskt en nyzeeländsk sida. Det här är memes. Mm. Och de bara, hur många renar hade det krävts för att flyga från Nordpolen till Nya Zeeland och leverera julklapparna? 38 miljoner renar. Det finns bara 7 miljoner i världen. Det är, alltså, den här matten har de ändå gjort.
Men okej, vänta.
38 miljoner, det är inte tillräckligt för att köra Doom alltså.
Vad var det man behövde?
Det var krabbor och det var
krabborna, ja.
64 miljarder tror jag.
Ja, vad fan.
Eller ett graviditetstest.
Who would win?
Eller 7 miljoner.
64 miljarder krabbor eller ett graviditetstest.
Jag har sett, det finns ju en snubbe på Twitter som kör den här, vad kan köra Doom typ. Mm. Han hittar minsta lilla möjliga maskin och kör Doom på dem. Han har ju kört Doom på ett graviditetstest.
Ja, vi pratade om det här i ett avsnitt som du inte var med i. Du pratade om vad kan run Doom?
Anything.
Jag tror, alltså det är så här, varje år så har vi minst ett försnack som vad vet vi nu då?
Men det är också för att vi bara pushar de gränserna.
Ja.
Det är x antal pixlar som krävs. Mm. Och liksom the processing power är ju inte ens en fråga längre. Ett ark papper kan processa så mycket idag.
Fan, kommer nog e-pappret?
E-papper?
Jag har fortfarande en Kindle.
Men en Kindle?
Ja, nej. Det är en så kallad läsplatta. Eller en surfplatta, men e-papper.
Det är det inte alls. Det är e-papper. Kindle är e-papper. Det är
nej,
inte
det är väl en e-bok eller en e-reader?
Ja, men
definiera
e-papper
för oss, Martin.
Vad är e-papper
då? Är, tänk dig en laminerad plastlapp som är, alltså som har så pass mycket chip i sig att den kan låta projicera upp bild. Så tänk er att det är en papperstunn surfplatta. Bara lite mer primitiv.
Jaha.
Det här finns ju inte, men det var någonting som var så här, men det här kommer vara nästa stora grej. Det var ju, för det första, det finns såna här bord som är, tänker surfplattor liksom. Alltså de har den typen av touchdisplay.
Ja, men sektrabord.
Ja.
Sektra ett exempel.
Det finns. Ja. Mm. Det finns, men e-papprena. Tänker hur man ser folk i film springa omkring med så här, jag håller i en liten metallbit som projicerar en liten touchpad runt. Det är en Mass Effect typ. Det var ju så här, det fanns prototyper av sånt. Men det här är lite papper och det har inte blivit någonting av det.
Jo, men vadå? Vänta. Moderna såna electronic ink readers är ju typ det.
Mm.
Och projicera tangentbord, det har vi teknologi för.
Projicera tangentbord kan vi göra. Det kan vi göra. Det är ju dock hemskt alltså, för fingrarna.
Ja, för att tänka sig, ingen taktil upplevelse medför riktigt, riktigt sketen produktivitet.
Nu ville jag ändå att det skulle vara ett papper man sitter och knapprar på. Men det har vi ju, alltså tekniken går väl åt alla möjliga håll. Tänker vi framförallt nu på alla som håller på att prata om sina Apple, vad heter de? Apple
Vision.
Vision. Apple Vision Pro.
Åh nej.
Glajer, där de sitter och skriver i luften. Liksom. Projicerar tangentbord i bara tomma intet.
Kommer ni ihåg Google Glass?
Ja, visst. Google Googles och Google Glasses. Och Google, vad heter de nu då?
Ja.
De hade ju tre så här, det här är en app, det här är glajer och det här är typ en bit kartong.
Google Box, kanske.
Du menar det är Google Cardboard, mobilen i? Det är ju bara VR-headset fast för mobilen.
Ja, ja, visst. Ja, men de här, alltså det kallades ju ändå för någonting. Så här, Google...
Google Cardboard eller något sånt.
Ja.
Men var det inte Google Cardboard?
Någonting sånt.
Jag visste inte att det heter Google Cardboard. Eller jag minns inte att det heter Google Cardboard.
Också Google Goggles. Oh, ja.
Men det var väl bara en app,
va? Ja, det var bara en app. Ja. Ja. Nej, jag hade faktiskt inte varit jättesugen på idén att skriva på vilken yta som helst. Kanske, alltså vissa ytor kanske ändå lämpar sig som touchytor.
Mm.
Även om jag fortfarande har en enorm uppskattning för alltså typ vreden och sånt.
Ja, men du gillar haptisk feedback av olika slag.
Ja, men liksom, trevligt.
Att bara skriva på ett tangentbord som är på en iPad, det är tillräckligt jobbigt tycker jag.
Mm.
Laptop är gränsen till och med.
Mm. Ja, och då har de ändå liksom manipulerat fram den här vibrationstekniken som ska få det att kännas som att du trycker på något.
De har gjort så mycket de kan.
Ja.
Alltså, gå ett steg till och klacka på att laminera papper, det vill inte jag göra.
Där kan jag verkligen känna. Alltså bara en sån här grej som när man ska göra digital signatur någonstans.
Mm. Ja,
alltså inte digital signatur som i hej, jag legitimerar mig med BankID, det här är min digitala signatur. Utan till exempel, vi får en del bud till kontoret.
Skriva under.
Och då är det alltid någon som är såhär, ah, okej, okay, jag måste ge det här till någon. Man bara säger sitt namn och han bara, hej, okej, okay, välkommen Ludvig, kan du skriva på här? Och man kör ju bara och så, bryr sig inte. Men det, om man faktiskt skulle försöka göra det snyggt, det är så jävla svårt. Och det, jag tror det också har lite att göra med att ja, men med ett finger på en touchskärm så är det helt fel, för man förväntar sig ett visst motstånd när man skriver. Man stannar liksom aldrig med handen rätt, utan det blir alltid man går för långt i någon riktning.
Men, det är dels att man inte är beredd på att använda fingret på det sättet.
Mm.
Det är också dels att folk underskattar hur många punkter känslighet en touchskärm behöver för att känna smidig.
Mm.
För de har oftast inte det.
Nej.
Och det är en vanlig sak som är allting. Jag minns hur dålig jag var på att gå från att skriva på svart tavla till att skriva på whiteboard. Och så här, men till slut när jag var men när jag var, alltså när jag gick i låg- och mellanstadiet, då hade vi svart tavla. Med krita. Och sen så gick vi över till att ha whiteboards på högstadiet.
Mm.
Och skillnaden från att hålla en krita och att hålla en penna
I
handstil.
Sure.
Jag såg ut som en tvååring när jag skulle skriva med den jävla whiteboardpennan.
För mig var det snarare tvärtom. Jag såg inte så mycket Blackboard som jag började plugga på universitetet.
Jaha.
KTH. Vi hade faktiskt något som var ännu värre, framförallt på högstadiet. Vi hade såna här smartboards.
Åh!
Wow.
Vi hade dem, men ingen använde dem.
Nej, men...
Det vet du på KG.
Ja, men jag menar på grundskolan.
Okay.
Där försökte mina lärare hade som mål att faktiskt använda dem, vilket betydde massa såna interaktiva applikationer och bullshit och ja, men så här ämnesgeneratorer inför uppsatser och gud vet vad. Och det krävde ju att man skulle gå upp och interagera med den där villigt under lektionen. Det är jättejobbigt. Det är jättejobbigt. Yeah. Inget annat kom ur det där än att min uppskattning för vanliga projektorer växte. Jag sitter hellre vid datorn och styr och så kan folk se.
Mm.
Än att försöka hålla på och giddra med den här dumma projektorn, alltså projicerade sensorn på tavlan.
Det är
så korkat.
Den kändes också, den var lite för i sin tid. Det hade behövt optimeras bättre för att det skulle kännas bra att använda.
Ja, men ja, och det kan väl också mycket väl vara en sån grej som var lite för i sin tid och därför har dött.
Mm-hmm.
För att de bara gjorde bort sig.
Yeah. Men vår högstadieskola hade också några sådana. Men det var typ det slutade med bara alla använde dem bara som en vanlig projektor. Ingen brydde sig ens om att ibland så var det typ snarare att någon råkade rita med en vanlig penna, för de bara det här är väl vår whiteboard. Nej, för det var någon så här vikarie som kom in och inte visste om att det var.
Så det fanns lite
random streck spridda på dem för att folk inte visste bättre.
Jag saknar du overhead-apparater då?
Overhead-apparaterna kommer tillbaka randomly på universiteten när det är någon lärare som är liksom 75 och bara vill inte gå i pension. Och står där med sina så här, i sina inplastade papper eller sina overhead-papper som också är 70 år gamla.
Mm.
Och,
det här har hänt på någon lektion på KTH tror jag.
Ja. Mm. Det har varit kurser
med videoteknik tror jag att det händer på någon sånt, liksom. Något sånt skit.
Ja, och så den här föreläsaren bara går och bara drar fram liksom den här gnissliga overhead-apparaten hela vägen fram till gigantiska salen som har 4 projektorer för att kunna projicera på 4 olika tavlor. Och bara, nej, min lilla overhead, den blir jättebra.
Det här är ju, på Karolinska finns overhead integrerad i alla de nya salarna.
Mm.
För att man fortfarande använder det när man ska visa mikroskopibilder. De brukar ofta vara uppförstorade på overheadpapper. Mm. För det är mycket enklare att göra så.
Right.
Och det är också idiotiskt, för då betyder det att folk fortfarande använder overhead aktivt. Så då hade vi en sån här overhead där det bara är en vit platta, alltså en ljusplatta, en ljuskälla. Och istället för en liten spegel så är det liksom en kamera ovanpå.
Yeah.
Och så projiceras det upp på stora skärmen.
Och då det här hade... det här hade vi i gymnasiet med kameran också.
Grejer, eller hur? Och så vi hade någon gång någon stackars snubbe, han var en äldre kursare, en amanuens, som skulle hålla ett par anatomiföreläsningar för oss. Och han fick inte den traditionella projektorn att funka. Så det han gjorde i 4 timmar var att ha laptopskärmen under overheadkameran. Och projicera sin PowerPoint i andra hand upp på jätteskärmarna.
Det låter som att det är dåligt för laptopen alltså.
Det var dåligt för alla inblandade.
Jag kan säga att jag har till och med haft en äldre generationen overhead-apparater. På gymnasiet var det en lärare som kom fram diabilder och visade för biologin.
Ändå cred.
Oh, yeah. Oh, yeah.
Men det är första gången jag någonsin har sett diabilder in real life.
Wow.
Mm. Trean på gymnasiet.
Jag tror vi hade ett par diabildsvisare på skolan som kunde komma fram ibland. Ja, alltid biologilärare. Men det är också för att de har någon slide som är så här, det här preparatet har dött ut för 20 år sedan. Vi har inte det i annat format.
Nej. Vad ska vi göra? Digitalisera den liksom?
Nej.
Jag tänker att man har det i sexualkunskapen. För hellre än att köpa in någonting från RFSU så säger nej, men alltså, vi tar en bild på någon som antagligen är död idag. Som inte behöver skämmas.
70-talsmaterialet. Allt är buskigt.
Ja. Någonstans här under finns det
en människa.
Ja.
Oh, gud.
Ja, mycket kan man säga om folk förr, men alla såg ju ut som Bigfoot.
Ja, men det är ingen som hade kunnat råka se eller bli inbillad att de såg Bigfoot idag. Folk är på tok för det, en rakade för det. Istället ser man Harambe i himlen. Mm. När man kollar upp mot stjärnorna på natt.
Och där tror jag det är dags.
Jag tror verkligen att det är dags för introt här alltså. Jippie! Det var inte min Panos. Hörrni, vi har ett intro här där Panos sitter och han ser ut som en glad dansk ungefär. Så ser det ut när vi välkomnar till avsnitt 143 av Medis Radio. Panos, vad är du så glad över?
Jag såg att Emil hade skrivit upp sig på ett av mina ämnen.
Jaha.
Grattis.
Det var en spontan glädjereaktion.
Ja, men han gjorde nästan den där grejen med armarna. Att han liksom kör dem lite zigzag och bara jippie. Men,
har ni sett den här memen som cirkulerar med det kanadensiska barnprogrammet Mona and Granolan?
Ja, det här var ju flera månader sedan.
Ja, det här har pågått ett halvår. Men Mona, de här två är inte på TikTok. Så att,
Mona and Granolan. Vad är en Granolan?
Granolan är hennes mormor.
Ah.
Det är två, alltså det här är dockor. Det är ett barnprogram med dockor.
Okay.
Och det är en liten grön flicka och hennes mormor. Och den här gröna flickan ler. Alltså den här lilla dockan ler som inget annat. Det är en perfekt, alltså det är som ett tippat D. Kolla, där visar Emil den.
Oj, vad lycklig hon ser ut. Det ser jättemysigt ut ju.
Jaha, ja, men jag tror att jag har sett den memen.
Lite diversa beautiful girl.
Ja, men det är väl någon när hon typ matar sin docka eller sin bebis med någonting där.
Ja, den är.
Det finns så mycket guld ur det programmet, men det absolut bästa är den lilla gröna dockans efterblivna leende. Den ler som bara en riktig 3-åring kan. Helt tankelös.
Från öra till öra.
Men det vill jag nästan att alla 3-åringar ska göra.
Mm.
Alla 3-åringar förtjänar att vara så naivt lyckliga över livet bara. De har inte fått utsättas för alla problem och alla meningsskiljaktigheter.
Det är precis det här jag försöker liksom emulera. Jag har anammat min inner Mona. Så när jag såg något som gjorde mig glad, då blev det så.
Panos har regresserat till en 3-åring.
100%.
Då vet ju alla som lyssnar att det är du som är här, Panos Tetufexis.
What up?
Där T står för vad heter det? Fan, triumferande glad.
Tack. Jag skulle säga treåring annars, men det...
Fan, det var... Ja. Fan vad lätt. Vad lågt hängande frukt, och jag tog den inte.
Triumferande treåring.
Ja,
visst. Mm.
Välkommen, Panos.
Tack.
Ludvig Lundberg.
Ja, det är jag.
Ja, vad är du då?
Jag är väl 4 kanske.
Okej. Okay. Och välkommen tillbaka. Nu är det 3:e avsnittet i rad. Det är en hattrick på Emil Erlandsson.
Ja, Emil T. Erlandsson.
RT står för...
Extremil.
3:e gång. Ja.
3 äpplen här. Inget absolut inte stämmer. Du är den längsta människan i den här lägenheten just nu.
Jag har väldigt långa äpplen.
Alltså, ja, för er som inte vet det, så Pans ljuger. Emil ser egentligen ut som en rumpnisse.
En väldigt lång rumpnisse.
Han behöver liksom, han kan inte ha ett stativ för sin mikrofon.
Den ligger bara ner.
Det är en bra munhöjd för dig.
Jag hänger från bordskanten.
För micken skulle fan vara på bordet. Vi ville inte ta den längre ner. Nej, det fick
det,
du inte.
Det jag tycker är imponerande är att vi alla ligger på golvet på mage och ändå får ut så här mycket ljud. Nu försöker vara i höjd med Emil.
Ja, det uppskattas verkligen.
Ja. Det är sånt där du fixar i post. Egentligen så låter vi som att vi är på andra sidan lägenheten.
Yep.
Och ni hör, det är ett tramsigt avsnitt idag. Vi ska fortsätta på treåringsspåret faktiskt. För idag ska jag bjuda på dubbel barnprogram igen. Det var senaste jag gjorde det, det tror jag var när jag pratade om Code Lyoko. Så att det kommer inte bli en sån repris.
Herregud.
Men det ska bli några minuter 90-tals barnprogram.
Jag höll på att säga, hur kommer du ens ihåg Code Lyoko och det avsnittet? Men alltså, det är inpräntat för evigt.
Ja, fy fan, vilken jävla upplevelse det var. Det är en sån här grej där jag inte visste att jag skulle ångra det så mycket som när jag var klar. Ibland, alltså när jag tänker på Shenmue, då är jag glad att jag gjorde det. När jag tänker på Code Lyoko, då är det ånger.
Regrets.
Jag ska prata om The Animals of Farthing Wood och Noah's Island. Det ska bli kul. Sen ska vi hoppa till någonting mycket, mycket, mycket mer, ja, vi kan kalla det finkulturellt. Det är Francis Ford Coppolas film Bram Stokers Dracula.
Mm.
Med en riktigt stjärnspäckad cast. En film som både nu ska vi se, det är jag, det är Ludvig och det är Emil som har sett det här. Vi sköt ju på det här från förra avsnittet, tror jag.
Och även förra
avsnittet. Och även förra. Mm. Så att nu är det fast med dags. Så då vill jag säga till att den inte ligger sist och riskerar det här. Ja, nu är det timme 2.
Som vi såklart aldrig når upp till.
Nej, det har vi aldrig gjort. Då byter vi bara avsnitt.
Mm.
Jag ska prata om en serie jag sett, Devs. Det ska bli kul. En väldigt speciell serie. Och Panos, är det här en bok? The Frugal Wizard's Handbook. Är det en bok?
Ja, The Frugal Wizard's Handbook to Medieval England är en bok. Av Brandon Sanderson!
Nej, men då ska du ju stå här. To Medieval England. Det får jag skriva upp senare.
Ja.
Kul! Det är de 4 grejerna vi har idag.
Jajamän.
Vi har ju ett ämnesregister. Vi har ju hållit på med det här så länge nu att vi har varit tvungna att för alla ämnen vi har pratat om så skriver vi ner vilket avsnitt vi nämnde dem i. Och då så, jag gillar det här med att så här, men om någonting har en riktigt lång och kul titel, då ska hela den vara med. Och vad tror ni är den längsta titeln på någonting som vi har haft i Medis Radio? Kan ni komma på några contender på så här långa namn? Jag kan ge er att en av dem är... fan hette den nu då? Det var ett band och ett album som Panos rekommenderade som en snabb som var så här fruktansvärt lång.
Alltså, ja. Kan det vara något typ så här Panic at the Disco album? De brukar ju vara... Nej. Eller Fall Out Boy, kanske.
Ja, de är uppe där och nosar på riktigt långa.
Men det är samtidigt mer låttitlarna snarare än...
Än albumtitlarna.
Albumtitlarna.
För den som jag tänkte på här med Panos... Fan, vad har vi det nu då?
Vad fan har jag gjort? Jag minns det här lite vagt, men jag minns inte vad det var för något.
Det är ju Does It Offend You, yeah, med You Have No Idea What You're Getting Yourself Into.
Ja, men det är bra grejer.
Det var lång.
Det är bra grejer.
Ja, det var.
Den allra längsta är Travels into several remote nations of the world in 4 parts by Leomer Gulliver, first a surgeon and then a captain of several ships. Som på svenska kallas Gullivers äventyr.
Så mycket. Ett av de få fallen där den försvenskade titeln är Pure Win.
Ja. Ingen jävla läderlapp. Ingen jävla mange på momangen.
Nej. Ja, visst.
Stabilt.
Det är kort, koncist.
Hörrni, vi ska kasta oss direkt in i barnprogramsträsket och prata lite om The Animals of Farthing Wood och Noah's Island. Det här är två brittiska serier. Vi börjar med The Animals of Farthing Wood. Det här ska inte ta så lång tid. Det är en serie som sändes i 3 säsonger mellan 93 och 95 på brittisk tv. Baserat på en bokserie. Den här har jag inte läst, för den är antagligen för barn. Jag är inte så intresserad. 39 avsnitt. Av, vad är det för några som har gjort, producerat den här?
Det är, vad heter det?
Det är BBC, det är det.
Ja, men det är The European Broadcasting Union.
Ja.
Som beställde den, och den är brittiskt och franskt producerad.
Mm. Ja, jag ser det här. Det är
och väldigt, väldigt 90-talstecknad.
Oh ja. Mm. Det här var inte en serie som fick supermycket pengar. Vilket märks framförallt i casten. Det är typ 5 pers som gör alla röster. Och i de här serierna så är ett problem att det finns alldeles för många karaktärer. Och typ alla låter ju då likadant för samma människor.
Nej.
Han gör inte ens massa olika roliga röster.
Ibland. Men det är också... alla... Om vi säger så här, person A. Nisse. Nisse gör 6 olika karaktärer, säger vi. Om 2 av dem är gamla personer så kommer de låta likadant, medan de som ska vara barn låta likadant. Ja. Så att han har liksom 3 röster på 6 karaktärer.
Begränsat antal.
Väldigt begränsat. Det är inte jätteduktiga skådisar. The Animals of Farthing Wood handlar om ett gäng djur som likt hur vi pratade om i Watership Down, de märker att oj, nu kommer det in massa människor och håller på och river vår skog där vi bor. Vi behöver hitta någonting annat. Och då är det någon knarkig groda som säger, jag har migrerat en gång till en plats som heter White Deer Park. Det är något sorts djurreservat. Dit tar vi oss. Och alla djuren säger, ja, det gör vi. Vad bra du är, knarkgroda.
Kan alltid lita på knarkgrodan. Alltså. Mm.
Och då gör de här djuren en pakt att vi ska inte käka upp varandra. För annars kommer vi inte klara oss. Vi behöver varandras hjälp för att ta oss dit. Hela första säsongen går ut på de tar sig till den här jävla parken och allting blir bra. Och de söter på äventyr längs med vägen. De leds av en räv som är liksom, han är huvudkaraktären. Den gamla räven från Farthing Wood.
Det var alltså inte knarkgrodan som var huvudkaraktären?
Nej, utan han är ju då the seer i den här typen av, när vi pratar om epos. Så knarkgrodan är han som får konstiga syner och säger, jag vet vad vi ska göra härnäst.
Så inte riktigt Gandalf, utan mer...
Jag tror att det är mer... Vad fan är det då? Är det Merry eller Pippin som får visioner i Sagan om ringen-böckerna? Det är någon av dem som är så här, jag ser saker.
Är väl... Är det Merry?
Jag tror att det är...
Det är Pippin som tittar i den där stenen och ser saker.
Ja, men jag tror också att det är han som genomgående har visioner. Så jag tror att det är han. Jag tror att The Sorcerer eller The Wizard eller vad fan det nu heter är... Jag tror att det är en annan arketyp.
Ah, okay.
Som Gandalf... Och Pippin, rollerna från oss.
Det säger den som kommer med visioner och säger.
Ja. I det här så är det en grävling som är Gandalf typ, skulle jag säga.
Nice.
Också någonting som är väldigt fint men också jobbigt att jag behöver inte prata så mycket om storyn. Jag kan ta det i 3 ark, för det är ändå 3 säsonger. Första säsongen, de tar sig till den här parken. Andra säsongen, de försöker att hitta ett sätt att fortsätta ha sin kultur. Vi käkar inte upp varandra i parken, men det finns andra problem, såsom en annan arg räv som är dum. Tredje säsongen. Den som tar hand om parken, det är White Deer. Så det är the old White Deer dör och det kommer en ny White Deer som tar över och är jättedålig ledare. Liksom, och så försöker de att bli kompisar med den och försöka hitta någon sorts harmoni att leva i. Så det är storyn. Det här utspelar sig för ganska många år och djur lever inte så länge, och det tänker den här serien på. Så att fan vad karaktärer dör.
Oj.
Eller blir sjuka, och den här stackars grävlingen, han blir dement. Och att det är så här, de belyser det inte mer än han är nu dement, och sen går han runt och är väldigt sorglig bara och kommer inte ihåg folk. Han har en kompis som är en mullvad som heter Mowgli. Mowgli dör, men grävlingen är så dement att han glömmer bort att Mowgli dör, och sen så blir han kompis med Mowglis son, men tror att det är Mowgli, och till slut så då Mowglis son är så här, fuck it, du är så dement, du får tro att jag är min pappa. Och det här är en serie för typ 7-åringar.
Det här känns som väldigt adult themes för en.
Det finns jättemycket adult themes. Det finns jättemycket adult themes i den här. Tyvärr är den här serien skriven så löjligt att det för det mesta är alltså skrattretande. Det skiner igenom då och då att det finns lite adult themes, men det känns som att de har skrivit en serie för lite halvvuxna och sen gått tillbaka och bara, ah, men vi måste dumma ner den för barn. Och så har de skrivit in en jävla vessla som är the scum of the earth. Hon är så jävla jobbig. Alltså det är verkligen bara en kvinna som har fått instruktionen. Men säg mycket pans och ha en gäll röst och skratta mycket.
Mm.
Så att även om det är så här, nu har vi ett seriöst moment när räven dör, eller rävens son dör, eller rävens sonson dör. Så här, nej, vi måste ha in den vesslan som bara hojtitojti!
Nej, det är Sasha! Nej.
Sasha är inte riktigt lika insufferable som den här.
Men det är the prelude till Sasha.
Det är lite the prelude till Sasha. Ja, det är en väldigt gammal serie och den, framförallt för brittiska barn, så lever den kvar som att nej, men det här var det var ändå väldigt speciellt. Det fanns liksom, det fanns väl ingen serie som berättade en så här lång historia om djur.
Och dementa grävlingar.
Dementa grävlingar som än en gång, precis som när vi pratade om Watership Down, det är inte en fabel med antropomorfiska djur som beter sig som människor och är dessutom seriösa även tokiga. Så att den är ju inte lika seriös som Watership Down alls, men det är ändå en ganska seriös historia som tyvärr då pajas helt av att den är fett dåligt skriven. Det är det jag har att säga om Animals of Farthingwood. Jag rekommenderar den inte. Framförallt inte till så här, åh, jag tittar på den när jag var liten. På svenska heter den Djuren från den gamla skogen.
Mm.
Se inte om det här. Men då tänkte jag att, men vad fan, de gjorde ju en serie till som jag minns som barn var riktigt bra. Den såg jag mycket på. Noahs ö, eller Noah's Island.
Mm.
Det är samma nissar. Det är fortfarande, det är samma produktionsbolag. Det är samma röstskådisar. Men en annan story, och den har fått lite mer pengar så den ser lite bättre ut.
Behöver de vara färre karaktärer den här gången?
De är lite färre karaktärer. Och det är inte fullt lika mycket, vad ska man kalla det för? Folk som dör.
Det var lite snällare minns jag.
Ja, men det här har ni, det här måste ju ni alla ha sett. Till och med Panos, du har väl sett det här?
Jag har sett det här.
Ja.
Och jag vet att jag har sett det här. För det enda som har kommit ur det här, ur Noah's Island, som också var en meme hemma hos oss när jag var liten, för att det är så meme-värdigt, det är Oiski Poiski.
Mm. Den hade vi ju också hemma hos oss.
Mm. Jag har inte sett det.
Det är allas barndomsmeme.
Du har inte sett Noah's Ö?
Oiski Poiski.
Det är en liten desman, jag tror det heter på svenska också faktiskt. Det är någon sorts...
Det är någon form av mullvad.
Nej, det är en sorts ökenrotta, men i Ryssland.
Det är en mullvad, svär på gud.
Okej, okay, visst. Jag tänker inte bråka med dig om det. I alla fall, Noah's Ö handlar om Noah som är en isbjörn. Han tycker inte om att bo på Arktis och han kommer över en ö där som har brutit sig loss från jag tror att han är från Kanada. Den har brutit sig loss från typ kanadensisk tundra eller någonting. För att det har kommit en meteor och landat i någon vulkan på den här ön. Så att ön är full med lava som skjuter, alltså det fungerar som en motor. När ön flyttar på sig lite grann beroende på hur lavaflödet går. Det är liksom,
ja, de kan styra ön.
De kan till och med styra ön. Det väl, köp det här bara, köp What? Det. Det är en barnserie. Det är ett ganska coolt koncept. Att Noah säger då att coolt, jag har en ö, jag bor här med typ några gamar och en valross. Tänk om jag skulle ta den här ön och samla på mig en massa djur i nöd och sen ta dem till paradiset. För att det finns på den här ön finns det två mammutar som vaknat i och med att ön är varm. Mm. Och de säger att när vi levde ordentligt liksom, då fanns det en ö som heter Diamantina. Mm. Som är paradiset basically. Vi tar oss dit. Så serien är också 3 säsonger. Det går ut på att Noah åker runt med den här ön och plockar upp djur och ska ta dem till paradiset.
Det är så, den riktiga OG-föregångaren till Avatar The Last Airbender. Och jag är beredd att slåss om det här.
Ja, visst. Nej, nu,
det är ingen som kommer att säga emot det där.
Tack.
Det är lite rotation på djuren. Men det är först så, redan i avsnitt 1 så är det så att det kommer någon båt som förliser. Och den båten råkade transportera djur mellan olika zon. Så att då blir det de djuren som bosätter sig på den här ön liksom, och blir egentligen huvudkaraktärerna som man följer.
Det är bara att skillnaden är att i The Animals of Farthing Wood, då vet du ju varför de dör. De djuren som dör, de dör liksom av naturliga anledningar. Medan Noah's Island, som är mycket mer censurerad och barnslig,
då käkar de bara upp varandra off-screen.
Nej, men precis, har de käkat upp varandra off-screen, ligger de infrysta i parken zoo.
Eskilstuna.
Nice.
Men det tar mellanstopp där i avsnitt 3.
Kommer ni ihåg den grejen?
Oh ja.
Ja, tack.
Det här är ju då en serie som, det är fortfarande djur som beter sig som djur och försöker leva i någon sorts harmoni medan de tar sig till paradiset. Det är samma premiss i en annan setting. Men det är lite mer, oh vad vi som människor behandlar djur dåligt. Vi borde ta bättre hand om djur och natur. Det är lite det som är take-away-in från
borde
här.
Dumpa dem alla på en vulkanisk.
Ja, det är lite lösningen. Den är lite bättre skriven, men det är fortfarande så att de är experter på att få det att verka som att avsnitten du inte har sett var så jävla spännande, men avsnitten i sig är sjukt tråkiga.
Nej, herregud, vadå den är bättre skriven? Det är någon som heter Noah,
ja,
som flyter runt på ett objekt och samlar djur för att ta dem till himmelriket.
Det här har jag hört förut.
Det här är liksom, de skrev inget för den här serien.
Hey, I've seen this one before. What do you mean? It's brand new.
Det är naturligtvis så att storyn är så här, de har recyclat Bibeln några gånger om och bara, här satt den.
De har recyclat Avatar The Last Airbender.
De har tagit bibelhistorien om Noak och sen har de kört den genom Google Translate förbi tre olika kinesiska subspråk och tillbaka.
Och nu, den här gången, då var han isbjörn.
Och sen bara snabbt bett ChatGPT sammanfatta den.
ChatGPT på 90-talet, det var ett writer's room.
Storyn i den här serien är rätt trist, för det händer fruktansvärt lite. Det finns väl highlights, men för det var, jag tror att den också är så här 38 avsnitt. Det är ingen höjdare. Man borde verkligen inte se om det här. Och den är också, alltså många djur har konstiga sätt att prata på. De har typ maner som är så här, till exempel då att Sasha säger oiski poiski. Det finns många djur som har andra maner som bara är jättekonstiga. Det finns en gorilla som heter Rocco som alltid börjar med jag är Rocco och jag.
Och så här, holy fuck, det kommer jag ihåg nu.
Så han är föregångaren till Terry Crews karaktär i Brooklyn Nine-Nine alltså.
Typ.
Jag har fortfarande inte sett Brooklyn Nine-Nine.
Nej, det är ett allvarligt fel.
Jag tror inte de baserade Brooklyn Nine-Nine på Noahs ö.
Ja, det var den.
Det är natural progression. Det är liksom, det är Bibeln, det är Noahs ö. All modern kultur.
Som barnserie kan jag säga att nej, men fan, jag minns det som bra. Jag gjorde ett misstag och gå tillbaka till det här, för det var inte så jävla bra. Så ni som nostalgiskt känner att wow, det här, barnprogram var bättre förr. Allt var ju fan inte det, tyvärr. Alltså. Så båda de här serierna, Animals of Farthing Wood och Noah's Island, de kan man fan skippa. Alltså.
Men det är det här, folk som säger barnprogram var bättre förr, de tänker ofta på de där tre produktionerna man minns som kostade lika mycket som ett lands årsomsättning typ.
Ja, men alla Disney-serier baserade på IP som de hade gjort film på.
Bra grejer.
Och honestly bara, de var barn.
Ja,
det där, alltså Roast in the Glasses är, it's a very powerful tool.
Absolut, men vissa grejer kan vi ändå titta tillbaka på och alltså, du kan intuitivt säga att det här var nog inte så bra. Jag vill inte skita på folks barndom här och jag vet heller inte ifall vi har samma referensram.
Disney's Dinosaur, till exempel.
Men, shut the fuck up om dinosaurier. Det är en bra film. Jag tänker mer på serier som vi tittar på som barn. Vi köpte in väldigt mycket från Östeuropa som är så här, det är väldigt konstigt men det är ganska underhållande. Men tittar man på det så är det så här, nej.
Vad fan hette det här, den där en pillblaster och någon liten antikropp som var poliser.
Ja, du tänker på Osiodrix.
Osiodrix,
ja,
det var bra grejer.
Jag tror att det är franskt från början eller kanadensiskt. Bra var det i alla fall. Mm. Och frågan är då, är det bra? Behöver jag gå tillbaka och titta på det? Jag kommer inte göra det.
Nej.
Ja, men det fanns flera sådana exempel. Där, precis som du säger, Panos. Det var bra för att de hade mer pengar än Gambia till att göra de här.
Vad är Gambias GDP?
Nej, vi ska inte. We're not going there.
Nej, men ska vi... Jag vet vad vi gör? Jag tänker så här, shout out till stackars Gambia. Sen 1992 har deras valuta gått ner med 800%.
Ursäkta?
Jättesynd om Gambia.
Borde gjort fler barnprogram.
Herregud.
Oerhört curler. Jesus Christ. Ja. Nej, hörni, jag tycker vi lämnar barnprogramshörnan där och säger att allt var inte bra. Men jag har haft lite kul.
Jag har något om serier.
Sure.
Har ni hört om The Tommy Westfall Theory?
Jo, jag tror att jag har hört talas om den.
Ja. På 80-talet fanns det en serie som hette Saint Elsewhere. Som var en sjukhusserie. Som var väldigt poppis med NBC-tittare i USA. 6 säsonger lång. Och då var det så att en av de här läkarna då. Eller en av läkarcheferna hade en son, Tommy Westfall. Som var djupt autistisk i serien. Och sista avsnittet slutar med att man ser Tommy Westfall sitta och stirra in i en liten sån här snökula som innehåller en modell av sjukhuset. Och släpper liksom konceptet av att allt vi har sett kan ha varit Tommy Westfalls fantasi. Pappa kanske inte ser läkare, det här kanske inte hänt på riktigt. Mm. Problemet med Saint Elsewhere är att den är uppkopplad i en enorm rad av liksom samtida och senare amerikanska serier som alla har haft crossover episodes och därmed skulle kunna vara figment av Tommy Westfalls fantasi. Och om jag såg någon siffra idag där det var så här: plockar du allting som har haft crossovers, alltså vi pratar Dallas, vi pratar X-Files, vi pratar The Wire, allting som har haft crossovers med varandra,
yeah.
Cheers, Frasier, gud vet vad. Det är typ så här 420 olika serier.
Som var det Tommy Westfalls fantasi.
Potentiellt.
Mm. Mm. Och det här är Noahs ö med Eller.
We're getting there.
Har Tommy Westfall någonsin sagt Oiski Poiski?
jag tror fan Oiski Poiski är en av de få isolerade serierna.
Det är faktiskt ett originalfenomen.
Alla gillar ju crossovers. Crossovers är jättekul. Fantasin av tänk om Godzilla skulle slåss mot King Kong har ju alltid funnits liksom. Sen vi började göra den typen av crossover-media har man ju börjat tänka, okej, kan vi göra A så kan vi också göra B. Och att därför drar den här linjen mellan, okej, skulle jag kunna få en fight mellan A och Ö är ju alltid kul för att se då, men hur skulle vägen dit se ut? Vilka crossovers kommer vi behöva gå liksom? Finns den här grejen kanon i det här universumet?
Det jag skulle vilja veta är, hur många steg måste man gå för att få Noak att slåss mot Aladar?
Det är fan inte
Aladar skulle vinna.
Wow.
Jag tror fan Aladar skulle vinna den fighten. Alltså.
Men alltså, Aladar är ganska alla kass ändå.
Fuck you!
Ja. Jag tänker alltså isbjörn, respektera isbjörn. De har fan, de har klor, de har grejer.
Ja, men han är pacifist. Han käkar fisk.
Fiskar inte människor.
Nej, fiskar inte människor. Han är framförallt inte en 3-ton dinosaurie.
Ja, det finns i alla fall en blogg som heter thetommywestfall.wordpress.com där någon har lagt upp en riktig jävla masterlista över det här. Och en grid också med hur crossover korsningarna går. Jag vill också påpeka att enligt den här teorin är Battlestar Galactica canonically framtiden i Buffy the Vampire Slayer-universumet.
Ajt.
Ja, men det var det. Ja, på tal om serien.
Ja, nu påminner du mig bara om att jag måste se Buffy.
Måste du verkligen se Buffy?
I mitt quest till att komma ikapp världen, så ja.
Vad heter den här spinoffen? Angel. Du behöver bara se Angel.
Du vill ska jag bara se Angel?
Bara Angel.
Men jag tror inte Angel är så bra.
Nej, Angel suger, men du behöver inte se Buffy heller.
Men Martin, för att knyta ihop säcken här då på de här två.
Jag trodde jag knöt ihop det för en kvart.
Ja, det tror jag.
Jag behöver verkligen inte prata mer om det.
Du behöver inte ge dig gäddor eller någonting.
Nej.
Alltså, okej, jag kan väl ge dem en så här, femma, kanske fyra, något sånt där. Dras ner väldigt mycket av insufferable karaktärer, dras upp väldigt mycket av coola premisser och ibland smarta themes.
Och Oiski Poiski.
En väldigt citerbar Oiski Poiski.
Ja, alltså som en vuxen person så hatar man ju Sasha, det gör man. För han kan inte komma till punkt. Han pratar alltid i så här, okej, okay, jag har det som jag gör nu. Jag kommer inte till punkt, utan jag bara pratar runt det.
Så han drar inte ihop säcken.
Så är det. Mm. Så att med, se inte det här. Nu går vi vidare till att prata om finkultur istället. Uff. Bram Stokers Dracula, filmen. Mm. Med fantastiska personer såsom Keanu Reeves.
Jaha, ni pratar om den varianten.
Vi pratar om den 92-rullen med Winona Ryder, Anthony Hopkins, Gary Oldman med flera.
Mm. Det är säkert fler skådespelare också.
Det är det.
Jamie är välkommen att kolla upp vad det finns för fler.
Jag jobbar på det.
Ja.
Ja.
Det här var en himla knarkig film.
Mm. Det känns, det första som slog mig med den här filmen var att det tog mig en halvtimme in i filmen innan jag behövde påminna mig själv om att det här är Francis Ford Coppola som har regisserat.
Mm, mm.
För det känns så typ långt ifrån någonting han skulle göra.
Vad har han gjort
den här, Gudfadern. Han har gjort Gudfadern. Och den här känns ju så otroligt pretentiöst Shakespearean. Alltså det känns verkligen som att det här skulle kunna ha varit en teaterframföring av originalboken, men den råkade vara filmatiserad istället. Det är min spontana TLDR-sammanfattning av hela den här filmen. Är det här känns som en teaterframföring.
Det är väldigt bra beskrivet, tänker jag. Den är oerhört seriös.
Seriös som att den tar sig själv på allvar.
Ja.
Men den, inte, men är inte ju så ganska, alltså den är ju så over the top att den är lite löjligt allvarlig ibland, eller karaktären är väldigt löjliga.
Intressant karaktär. Jag hade inte kunnat återge det här.
Mm-hmm.
För jag kommer inte ihåg det. Men Draculas brudar finns ju den här.
Ja.
Ja.
Och en av dem spelas av Monica Bellucci.
Ja. Jaha.
Som också bland annat spelar Maria Magdalena i Mel Gibsons Passions of the Christ och Cleopatra i Asterix och Obelix-filmen från 2002.
Här har vi bundit ihop de filmerna också.
Det här är tre separata ställen där jag har sett Monica Bellucci, aldrig kopplat till Monica Bellucci, aldrig kopplat ihop rollerna. Mindblowing.
Vem är det som spelar Renfield? Det är också en kändis.
Det är Tom Waits.
Tom Waits, just det. Ja. Vill vi dra storyn?
Vi kan väl dra jättesnabbt. Alltså den här är ganska starkt kopplad till original Dracula-boken. Så nu tappar jag bort. Jonathan Harker är en fastighetsförvaltare, är väl bästa sättet man kan beskriva hans jobb på.
Advokat tror jag.
Advokat kanske, fastighetsadvokat, någonting åt det. Och han blir rekryterad att åka till Transylvanien för att träffa Count Dracula.
Som har börjat köpa upp en massa fastigheter i London.
Han vill bara flytta till London.
Ja.
Nice ställe att vara på.
Men han köper upp jättemycket fastigheter.
Jo, men han vill ha många ställen att vara på. Och han kommer dit och Dracula är ju en snäll, lite konstig gammal man så. Som spelas av Gary Oldman och... Han blir lite förförd där och men sedan lyckas han ta sig därifrån. Därefter så är Dracula ute på vift och han muckar med lite folk och han haffar på Harkers tjej.
Jävlar vad fort det går just nu alltså.
Ja, och sen så är de i New York och nu ska de, och nu har Van Helsing...
De är i London.
Nej, London menar jag. Och sen, och då är Van Helsing med och så ska de försöka besegra Dracula, men han flyr och de jagar honom hela vägen tillbaka till Transylvanien igen och ger honom en fet slice of the throat och stäbbar honom i bröstet och sen är han död.
Ja, visst.
Och jag säger det här väldigt snabbt, men det går inte mycket långsammare i filmen.
Jo, det är en väldigt lång film. Det
är en lång film, men det känns också som att det är väldigt mycket som stannar på en scen väldigt länge utan att någonting nödvändigtvis händer i scenen.
Det är fan mer plott än alla, vad heter de? Herregud, jag var så beredd att säga det här. Vad heter de?
Ja, det är Barbie-filmer.
Som Keanu Reeves spelar i.
Matrix.
John Wick.
Ja, mer plott än alla John Wick-filmer.
Ja, Det ska också sägas att Keanu Reeves är inte han är inte med så mycket i den här rullen. Han är med i början och sen försvinner han efter ett tag.
Jo då, han gör väldigt lite. Man trodde ju att man skulle få följa honom lite mer. Men han bara typ försvinner ur scenerna och sen helt plötsligt är han tillbaka i London igen. Ja, men, lite snabbt.
Precis, i originalhistorien Dracula så Harker är fångad jättelänge. Sen försöker han ta sig tillbaka jättelänge. Men många moderna Dracula filmer så är han huvudperson liksom.
Mm.
Ja, men tittar man på vad världen har gjort med den här boken, så inklusive den här filmen, den följer ju inte boken slaviskt, trots att den vill göra det. Liksom. Det går inte, det är en väldigt konstig bok och en konstig film. Men man tar ju fritt element av boken och säger, nu tycker jag att det här ska vara den här typen av karaktär. Van Helsing är ju inte en vampyrjägare på något sätt som vi såg i Van Helsing med Hugh Jackman. Liksom. Mm. Han är mer en excentrisk tysk som går runt och är lite tysk. Obehaglig tysk. Ja, men,
jag tror att han är så i boken också. Han är bara en läkare som råkar veta väldigt mycket om vampyrer.
Mm.
Och en liten wacky dude. Som...
Ja. Älskar dock Hugh Jackmans Van Helsing.
Mm, ja, men det är
aj, vilken film.
Det är en bra actionfilm. På
ja.
Den hade vi som en tresnabb för inte allt för många avsnitt sen. Med höstas någon gång.
Mm.
Skådesinsatserna är ju väldigt bra i den här, måste jag säga. Med tanke på att det är en överdramatisk film och med väldigt karaktärer som är så over the top. Liksom. Mm. Jag tänker på Winona Ryder som Mina Harker är ju en... Hon är den våpigaste karaktären jag har sett. Hon är så hjälplös. Och hennes counterpart Lucy, hon är ju ännu värre, för det är så här, åh nej, jag måste ha tre män för att jag ska kunna vara en fungerande individ.
Mm. De är ju otroligt endimensionella, båda tjejerna. Det enda de vill är att ha en man och inget annat, och det enda som ändras är vilken man de vill ha.
Ja, men detsamma gäller ju egentligen Lucys alla älskare och suitors. Det är så här, de är också endimensionella. De vill så gärna ta hand om Lucy för att hon är så hjälplös och de har inget annat karaktärsdrag än att de är lite högfärdiga.
Mm.
Det är, ja.
En av dem är faktiskt amerikanare och en brittisk.
En Texas-kille.
Mm.
Och de säger då att du är en kolonialist, din rackare. Det är typ den tonen de har mot varandra.
Men det här är ju också en oerhört kåt film. Det är det.
Ja.
Mm. Jag hade inte förväntat mig så mycket naket som det var i den här filmen.
Nej, mycket naket.
Det var oväntat.
Oerhört mycket sexual tension mellan specifikt Dracula och Mina då också.
Ja,
varenda scen de har.
Ibland är det ju mer smakfullt än annars. För det är ganska ofta som Dracula ändå är antingen ett... fladdermusmonster och ibland är han bara väldigt gammal och äcklig. Och sen så ibland är han Gary Oldman som är väldigt snygg.
Ja. Han är ju en väldigt välklädd och välgroomad Gary Oldman när han väl får vara Gary Oldman utan alla prosthetics på sig.
Men inte det här också, alltså det här är ju också typ så här, ska man göra en bra Dracula-film?
Mm.
För att 58 Dracula med Christopher Lee har också sexuella undertoner. Alltså,
alla de filmerna är askåta.
Den moderna myten om vampyren innefattar sexuella undertoner.
Ja, 100%.
Och
jag har ju alla sett Twilight.
100%. Det roliga är 58s version hade en snuskigare variant som släppts i Europa och Japan som man lyckades hitta någon kopia av igen för några år sedan bara.
Ooh.
Det finns liksom The Dirty Japanese Version. Men ja, man måste göra en snuskig vampyrfilm.
Mm. Ja, men en av huvuddelarna av Dracula-storyn är ju han vill ha en fru, typ.
Mm. Mm.
Och här kommer det två väldigt snygga tjejer, ja, Mina och Lucy.
Han går ju miste om sin fru. Hon blir dödad för flera hundra år sedan i Transylvanien. Och han är ju då Vlad the Impaler ursprungligen. Och sen så i den här storyn så
han svär
ned mot Gud och då förbannar han sig själv att leva tills han har hittat en en brud som älskar honom igen. Någonting, någonting.
Det ska sägas. Dracula backstory här är jättecool.
Den är jättebra.
Den är väldigt cool. Det är ju, alltså det är ju, det är en väldigt hög production value på hela den här filmen.
Det vet jag inte om jag tycker. Ibland tycker jag att den är väldigt ful.
Den är ful, men det tror jag mer att den försöker ibland vara mer ambitiös än vad den kan vara med CGI. Det finns väldigt mycket halvkast CGI i den här filmen.
Ja, vet du att man kunde göra bättre CGI på den här tiden? Det är 92, men man kunde bättre.
Det är väl också en hel del halvkassa praktiska effekter också, om jag minns rätt.
Oh ja.
Jag tänker ju mest på alltså set pieces snarare än effekterna. Alltså ja. med de här stora flashiga husen och Draculas slott och...
Jag tänkte alltid att det var lite så här med flit för att det ska kännas som en så här gammal klassisk.
Jag tänkte att det skulle se ut som en teaterscen.
Mm.
Ja, men att typ skulle se ut som så här Frankenstein från 20-talet. Alltså någonting sånt, att det ska vara sån. Det är den de försökt få med så här stora, när man sett pieces över.
Ja, jo, det kan det säkert vara att de ville ha lite universal känsla på det med stora set pieces, så kan det vara.
Jag vet inte om det, jag tycker att det funkar. Alltså jag tycker det clashar lite mot den väldigt seriösa storyn att försöka få återskapa monster för monsters skull känsla. Alltså de kom inte ihop.
Jag tyckte det funkade ganska bra.
Alltså set pieces, ja. Effekter, nej.
Ja. Ja, för ibland så, han gör ju väldigt mycket supernatural grejer i den här filmen. Mm. Han förvandlar sig till flera olika sorters saker och det är mycket sånt, minns jag. Och det är något hon också tyckte om, att det var inte så mycket regler för vampyren här. Det är något som många filmer försöker säga, att här är alla regler för alla vampyrer.
Mm.
Men han bara do shit. Liksom.
Ja, men han bara är magisk.
Han går in i ett skåp och förvandlar sig till en hög med råttor igen sen. Ja. Alltså, det är tydligen en grej han kan göra.
Ja, det är inte ens in i ett skåp, han ställer sig i ett mörkt hörn.
Ja, precis. Det är bara så här.
Det var så här, nej, men det var liksom så här, ni gjorde misstaget att inte följa efter honom med en ljuskälla och då kunde han förvandla sig till råttor. etablerar hon i samma scen 5 sekunder innan han gör det. Ja. Får man veta att det här är en sak han kan göra och alla bara, åh nej! Och där var han 50 råttor istället.
Det här är väl en av de här konstiga trivia som Van Helsing kan, liksom.
Mm. För att han är excentrisk.
Han har läst på böcker.
Ja.
På tal om regler för vampyrer. Vet ni var det först etableras att en vampyr förstörs av solljus?
I Bibeln? Nej, jag vet inte.
Nej.
Paradise Lost? Nej.
Nosferatu?
Jaha.
Mm-hmm.
Ja.
20-talet.
Där ser man.
Där har vi också en film.
Det var de där jävla tyskarna alltså.
Mm. I den här filmen kan han vara i solljus dock. Det kan han.
Ja, det finns en berättarröst som till och med säger det. Att, tro inte att de inte kan vara i solen. Ho, ho, haha.
Ja. Ja, för i Bram Stokers originalnovell kan man vara i solen.
Ja. Mm.
Så är det.
Men sen etableras det ändå. Jag tror att det är väl att han kan, som jag förstod det, så är att han kan vara i solen, men det är bara när han har fått i sig lite blod redan.
Jag tror det är snarare så att han har inte sina krafter när han är i solen.
För jag tänker ju på sista scenen, det är ju en stor chase scene i slutet. Och där är det ju väldigt mycket klippningar tillbaka till solen som är på väg att försvinna.
Mm.
Och exakt när solen har gått i moln, då flyger Dracula upp ur sin kista.
Mm. Men precis.
På vagnen.
Han har bara sina krafter på natten typ.
Mm.
Därför han gömmer sig på dagen. För då är han bara en snubbe.
Bara en man. Ja,
en väldigt, väldigt snygg Gary Oldman.
Mm. Ja, inte i den scenen faktiskt. Där är han, nej, ful. Där är han ful Gary Oldman, ja, istället.
Ja, han ser ut som... ja, men han ser ut som att han har klätt på sig ett väldigt fint lapptäcke.
Mm.
Ja, men jag har inte mycket mer jag vill säga om den här.
Jag skulle vilja avsluta med en snabb peak till Keanu Reeves brittiska accent. Den är jättedålig och det är jättekul.
Nej, fruktansvärt.
Jag tänkte det, ni pratade om det. Det är väldigt mycket bra skådespel förutom Keanu Reeves.
Ja, Keanu Reeves. Ja,
han sticker ju ut i det där.
Hur tycker ni att den här jämförs med andra Dracula-filmer? Är det den bästa eller är det den sämsta? Eller är den helt okej jämfört med andra?
Den är ju verkligen sin egen grej, va? Jag uppskattar verkligen att det finns en filmatisering som är på det här sättet.
Mm.
Men jag tycker inte att det är underhållande att se på och tänka tillbaka på. Alltså, den var mest konstig och flippig och jag respekterar den för det, men det är inte min favorit helt enkelt.
Jag hade svårt att bli investerad i den. Den var så over the top att man själv slutade ta den seriöst. Och då blev det lite att man var along for the ride, men jag kände lite, jag pausade den efter en och en halv timme och kollade klart sista halvtimmen. Ja, två dagar senare, någonting.
Jo, jag förstår.
Gjorde inte mig någonting, för jag kände att nej, men det finns inga viktiga plot points här jag måste hålla reda på. Den bara går från en punkt till nästa ganska hastigt. Det finns ingen komplicerad plotline direkt. Det är väldigt stick Dracula med en vass pinne. Dracula 4. Och nej, vi följer efter Dracula.
Vad tycker du själv, Emil?
Ja, jag tycker om den för att den är en av få Dracula-filmer som faktiskt följer boken.
Mm.
Att den faktiskt följer den historien. Det är inte så ofta man ser det i Dracula-filmer. Snarare att här vaknar Dracula upp i nutid och nu är det kaos. Men det finns en film som jag tycker väldigt mycket om som också är en Dracula-film som följer Dracula-storyn som jag tycker gör det bättre.
Vad är det för någon då?
Det är Det våras för Dracula.
Nej men!
Ja!
Eller som den heter på engelska, Dracula Dead and Loving It med Leslie Nielsen.
Mm, mm.
Och det här är ju en wacky slapstick-komedi.
Mm.
Men som dock gör det Dracula-storyn bit för bit.
Mm.
Och gör den väldigt, väldigt bra.
På tal om wacky Dracula som försöker göra storyn men inte följer den, är det ju den här sena 30-tals Bela Lugosi Dracula.
Ja, men Universals.
Mm. Där han bara är en flirt. Större delen av tiden.
Ja, men det är...
Det är också en ganska wacky Dracula.
Ja, jag kan väl ändå känna så här, om jag skulle bara välja en, om man skulle behöva ta bort alla andra Draculas, då skulle jag nog ta en Hammer Dracula. Mm. Någon av Hammer-filmerna. Jag tycker Christopher Lee är en sån... Han gör både flirt och intimidation väldigt bra generellt sett. Och ja,
men är det väl... de där Peter Cushing är med?
Då är Peter Cushing han är Van Helsing.
Ja. Just det.
Jag har så mycket trivia om det här.
Så Christopher Lee får strypa Peter Cushing emellanåt.
Hett. Mm. Ge mig lite trivia.
Okej, okay. Nosferatu.
Ja.
Det är den viktigaste av dem, såklart. PGA först. Är ihopsatt av folks gamla negativ som låg i olika källare. För att Bram Stokers änka vann ett copyright case där man enligt lag tvingades bränna alla kopior av filmen.
Oj.
Så att den utplånades nästan från jordens yta.
Det var ju också ursprungligen därför den blev kallad Nosferatu och varför han inte får heta Dracula. Han heter Orlok. Därför att Bram Stokers änka gav dem inte tillåtelse att använda IP:n.
Och hon vann ändå liksom det caset och filmen höll på att försvinna för alltid. Så att den är, alla versioner vi ser i modern tid är ihoplappade.
Det är ju vad coolt.
Det där är också en sån här rolig grej. Eller sån här, där man tänker på att hur tiden fungerar. Jag vet inte riktigt på väg med det här. Men man tänker att Dracula är ju 1800-tal och jättelänge sedan.
Mm.
Men sen att tänka att författarens änka var med på 30-talet. Det är sånt man glömmer bort.
Ja, nej, men det är ändå liksom, det har ändå hunnit gå 50 år sedan.
Ja, men det är som alla de här, Anne Frank och Martin Luther King Jr. föddes samma år.
Mm.
Nej, men
mera trivia.
Ja, jag vill också påpeka, och då är det också så att alla de här versionerna som har cirkulerat på film har nya soundtracks, för det har ju såklart inte överlevt.
Nu pratar vi om Nosferatu igen.
Ja. Mm. Mm. Och det har de också för att filmen gick in i allmänna domänet 2019.
Ah.
Så den har inte varit fri att sprida fram till nyligen.
Mm. Okej.
Mm.
Coolt.
Ja, det är lite grejer.
Fan, jag borde se den.
Jag har inte heller sett den. Borde man göra.
Den är inte så lång, va?
Den är helt okej.
Okay. Alltså, inga filmer på den tiden var ju speciellt lång. Den är väl lite över en timme, tror jag.
Ja, något sånt. Mm. Och det är ändå typ 9 rullar film.
Ja,
på en vagn med film för att kolla på den på den tiden.
Mm.
Men ja, nej, den är inte lång. Vet
den är 1,24, det är en film.
Vet du vad man tror att vampyrmyten kommer ifrån?
Det är inte Vlad the Impaler alltså?
Nej, herregud nej, absolut inte.
Mm.
Vampyrmyten anses vara en förklaringsmodell för tuberkulos och cancer.
Mm.
Sjukdomar där folk tynar bort över tid. Vad har hänt? Vampyren tog dem. Vlad the Impaler är bara memes.
Men. Strong mem.
Tack för trivian, Panos.
Mer vampyrer!
Ska vi sätta lite gäddor på den här rullen?
Ja.
Emil?
Ja, jag tycker ju faktiskt om den. Så jag skulle väl ge den en 6,5 gädda i alla fall.
Ja.
Nästan 7, inte så mycket. Men...
Nej, jag skulle väl kunna säga 6,5 gädda också. Det, jag har den så färskt och den är så konstig så jag har inte riktigt landat i det. Men det låter rätt att säga 6,5 gädda.
7 känns generöst. Men...
Ja, det gör det. Den är fan för konstig för det.
Jag har hunnit smälta den, men jag är väl fortfarande lite... det är en 6a för mig. Den,
inte ens en halv.
Inte riktigt den där halvan. För jag kände att det var... det är svårt för mig att... Om det är en film som jag kollar på som jag känner att jag kan pausa och vänta några dagar innan jag kollar färdigt på utan att behöva börja kolla om på den, då kan det inte gå över en 6a. För då har den inte fångat mig.
Mm. Ja, spännande. Bram Stokers Dracula alltså, finns på Netflix.
Vilken grej.
Ja, visst är det. Vi ska fortsätta i tv-spåret. Det ska vi göra och vi ska prata om Devs. Devs är en serie som jag såg på Disney+. Jag tror att det är en sån här FX-produktion. Låt mig plocka fram.
Men allt som kommer från Hulu.
Ja, de hamnar ju där.
Ja.
Allt som hamnar på... Det är en serie som kom ut 2020 så att jag är lite sen på pucken med den här. Men jag fick höra om det i en podcast och tyckte att jag älskade premissen. Alex Garland är det som har skapat och regisserat den här.
Som för övrigt är känd för typ 28 Days Later, va?
Ja, 28 Days Later är väl det största. Och han, det är värt att ta upp att han har jobbat med spel också. Så att han är den som gjorde Enslaved Odyssey to the West och DMC's Devil May Cry.
Alltså, nej.
Jo, han jobbade som story supervisor på den.
Wow.
Den du. Jep. Devs är en himla speciell serie. Den är ganska kort. Jag tror att jag skulle kalla det för till och med en miniserie.
Är den self-contained?
Ja.
Den är faktiskt det.
Den är self-contained, det är 8 avsnitt. Boom, boom, bara.
Men då är det ju en miniserie.
Ja.
Ja.
I rollerna, det är inte jättemånga som jag känner igen här. Förutom då Nick Offerman.
Huh.
Som spelar... han spelar vd för det stora läskiga företaget. Så här. Huh. Det handlar om... En man som heter Sergej, börjar vi med.
Mm-hmm.
Sergej jobbar på, inte Google, han jobbar på ett företag som heter Amaya. Amaya gör lite allt möjligt inom tech, men det är väldigt tydligt inspirerat av någon form av Silicon Valley Google-lösning. Liksom. Det är den känslan. Bland annat då, Sergej, han är jätteduktig programmerare och data scientist. Så att han lyckas jobba med jag tror att han jobbar lite med kvantfysik eller någonting. Det var ett tag sedan jag såg den här. Jag är ledsen att jag inte kommer ihåg alla detaljer. Men han lyckas simulera entropi hos partiklar så att han kan titta på, men var kommer, han kan se in lite i framtiden med de här.
Coolt.
Och sen så faller det sönder. Men han får i alla fall att bli inbjuden till att jobba på den coola, hemliga avdelningen Devs. Direkt av Nick Offermans karaktär då. Han heter, jag tror att han heter han heter bara Forrest. Sergej börjar jobba på den här avdelningen. De får sitta i ett helt eget hus. De sitter i en helt egen del av den här skogen i Silicon Valley där de håller till och bara så här, det är väldigt avskilt. Men när Sergej får se den här koden som visar då hur de håller på och att studera partiklar, helt enkelt. Och vad svårt det är. Vad Amaya lyckas med är att de kan se in och, alltså fram och tillbaka till tiden. De hittar en algoritm som låter dem göra det. Så att de kan alltså få projicera vad ska hända och vad har hänt. De kan gå tillbaka till liksom förhistoriska människor. De kan se Jesus hänga på korset. De kan se slaget vid Lützen. De kan se vad som händer om en kvart. Och det här mår de jättedåligt av. För de är så här, okej, vad gör vi med den här teknologin? Ska vi sälja den här? Ska vi använda den för krig? Ska vi använda den för att...
Nu ska vi leka Gud.
leka gud, ja. Och det gör ju Forrest. Forrest är ju den primära antagonisten i den här serien, så att han leker ju väldigt mycket gud. Redan i första avsnittet så snor Sergej den här koden för att sälja till ryssarna. Och Forrest vet ju om det här, för att han kan ju se in i framtiden, så att han bara hittar Sergej och bara, ja, yeah, dödar honom.
Orimligt.
Resten av serien får man följa Sergejs flickvän Lily, som också jobbar på Amaya. Och hon försöker att både grotta i hennes pojkväns död, för att Amaya täcker upp det som ett självmord. Och hon försöker ta reda på vad är det egentligen vi jobbar med här, och vad är det devs-avdelningen jobbar med. Den premissen tyckte jag lät jättecool. Jag trodde att det skulle vara mer av hur ställer sig samhället till nu kan vi se in i framtiden. Tyvärr gör man inte det. Jag kommer spoila så mycket om den här serien och säga att man är nästan bara i Silicon Valley på Amaya-kontoren.
Hur yttrar sig seendet in i framtiden i den här serien?
Tänk dig att du har som fria ljuspunkter som på en projektor bara partiklarna dansar och gör tredimensionella bilder som ett hologram ungefär av vad som kommer att hända.
Lite ASCII.
Ja, visst. Och sen,
rendering.
Det är lite, ja, men det är lite ASCII-rendering. Och sen så från början så är det väldigt dålig bild, men de som jobbar på det här, de lyckas få bättre och bättre algoritmer som gör det stabilare, snyggare bild, de kan få mer ljud. Mm. Man får följa även andra karaktärer då, alltså andra anställda som jobbar på devs-avdelningen, och de är riktigt duktiga skådespelare, ska jag säga. Riktigt fina roller. Men storyn är i sig bara Forrest går runt och undrar hur leker jag gud, och Lily som går runt och försöker komma på vad har egentligen hänt med Sergej. Och i 8 avsnitt, det blir inte mer än så. Det är ganska tråkigt. De har världens coolaste premiss som de inte gör så mycket med. Det är inte så filosofiskt. Då är de filosofiska, men de gör ingenting mer. De bara presenterar en idé. Jag tänker lite Westworld presenterar både en idé och exekverar på den. Och man får se mycket mer konsekvenser. Och man får se ett samhälle som då reagerar på cool teknologi.
Det
är som ändå är ganska färsk.
Det är synd att höra, för när du beskrev det här så blev jag jättetaggad på att se det här.
Ja, jag var skittaggad när jag fick höra den. Men det hände bara för lite med det. Hela grejen med vi kan se in i framtiden är verkligen bara en sidogrej. Den är inte viktig, de gör inte mycket mer än att Forrest vet allt som ska hända och går runt och mår lite dåligt.
Det låter verkligen som bortkastad potential, potentiellt.
Så är det. Jag var jätteledsen när jag hade tittat klart på det här. Fan, det var bara det. Serien försöker inte säga jättemycket. Den har ju ingen så här, som sagt, den presenterar bara idéer. Den har ingen moral den vill sälja på tittaren och säga att det här tycker jag. Den tar inte ställning.
Det är mestadels bara murder thriller, yeah, eller vad?
Ja, det är lite murder thriller. Det är väldigt mycket thriller-känsla i och med att man hela tiden vet vem skurken är och att han är hela tiden steget före.
Den här framtidsscenen och grejen är att de måste specifikt säga vad kommer hända i det här rummet den här dagen? Eller är det som Minority Report när man spottar ur sig?
Det är lite Minority Report, så som du kan sitta med din iPad och bara få fram det du vill. Om du vill titta på vad händer mig, så är det bara att det visas på upp som att de scrollar på en iPad basically. Och bara, så, nu är det här vi tittar på. Och ibland så sitter de ju och bara nöjeskollar på grejer.
Ja, men de måste fortfarande välja, jag vill se här och då.
Det är inte bara de förklarar inte så noga.
Ja, det är inte bara som att de spottar ur sig framtida plot points.
Nej, utan du kan styra det helt fritt vad du tittar på. Och du kan pausa och du kan spola tillbaka. Det är som att du tittar på en film och bara väljer vad ska jag titta på. Och de gör ju också det. Vissa av karaktärerna som inte är lika viktiga, de behandlar ju som att men nu kan jag se verkligheten som en film. De coolaste bitarna av historien kan jag titta på liksom. Och det gör de ju ofta. Och
ja.
Det är allt det är. Jag var inte så imponerad, tyvärr.
Vad tråkigt. Och jag går runt och har FOMO konstant över att vi inte har en direkt källa till Hulu-produktioner. Det känns som att man missar någonting.
Men kanske inte. Det. Mm. Men det finns serier som presenterar coolt framtidskoncept som gör det bättre. Till exempel då första säsongen av Westworld är fantastisk. Severance har vi pratat om.
Mm.
Som både har det här med vi har dystopin kring stort företag med mycket makt. De har någonting, där vet vi ju inte vad det är de har eller vad de gör. Det är ju en del av mysteriet i Severance. Men de exekverar på det mycket bättre.
Fina, fina Severance som det snart ska komma mer av.
Bästa Severance. Mm-hmm. Det här är inte det. Det är inte ens lite det. Och därför så får den här av mig också en sexa.
Så generös ändå.
Ja, men alltså det är en välproducerad serie. Den är välspelad. Men tyvärr är... Den gör för lite. Så den dras ju ner något enormt av det. Hade den här bara försökt säga någonting coolt, då hade den varit uppe på minst en åtta. För så bra är det. Det är bara, har man ingen cool story, då blir det inget.
Så om man ska gå in för det här för att se en murder thriller och inte en cool sci-fi moralkaka.
Ja. Och visst, Baby's First Philosophy om att vad händer när människan blir gud, det är väl kul att tänka på. Men förvänta dig inte att serien gör någonting med det. Det är mer du som ska tänka på det på egen hand och fundera ut din egen roligare historia med den här premissen.
Skriv en fanfic om det.
Typ. Jag var besviken. Japp. Det var det om Devs alltså. Finns på Disney Plus om ni mot förmodan tycker att ni vill se det här.
Om man bara måste.
Ja, så är det. Hörrni, vi går vidare. Nu är det baske med dags för att prata om The Frugal Wizard's Handbook.
Mm.
Va? Lite Brandon Sanderson. Det var länge sedan vi pratade om honom.
Ja, jag vet. Mer Brandon Sanderson. Som om det är en överraskning. Det bara fortsätter komma böcker.
Ja, han spottar väl ut sig. Hur många böcker per år är det?
Många. Många böcker per år.
Ja.
Brandon gjorde ju skräll i mars 2022. För att han tog sig en stund på YouTube och berättade om vad han gjort under pandemin. För att likt alla andra var han också inlåst på sitt hörn och väntade ut tiden. Och så var han såhär, men jag måste förbättra mina prioriteringar, jag måste ha hand om mig själv lite mer, jag måste göra sånt jag gillar. Så inte bara skrev han typ så här tre enorma tusensidors böcker för sina huvudserier han håller på med, han skrev också fyra secret projects. Han bara, jag har råkat skriva fyra böcker till. Bonk.
Jag hatar när det händer.
Mm, exakt. Allihopa, vi hatar det allihopa. Mm. Nej, men, och så sa han det. Han bara, jag kommer att starta en Kickstarter. Och så kommer vi att distribuera de här självständigt. Fuck, liksom, fuck en publisher, typ.
Han har ju råd att göra det.
Ja.
Han har så pass stor following och så mycket pengar att han kan säga, nu gör jag det här själv.
Mm. Tänkte... Vi pratade ju om det här när det hände i podden.
Mm. Började han en Kickstarter för det här ifall han...
Jo, men det var ändå en bra grej. Liksom. Ja. Man kickstartade i princip bokens värde och så fick man, beroende vilket format man ville ha. Man ville ha det som riktiga böcker. Han hade också någon så här loot bundle som man kunde få. Eller så kunde man bara
loot
få hem...
Loot bundles, vad är det här?
Ja, men man kunde få så här... roliga liksom Brandon Sanderson prylar i
collector's edition.
Ja. En Funko Pop.
Nej men typ
sponsrat
pins,
av EA.
Pins och grejer och okay. Så här illustrations och skit. Alltså så här grejer.
En collector's edition snarare.
Typ. Men du kunde också betala $40 få de fyra böckerna som e-böcker vi release direkt på mailen, ha dem för alltid. Fett nice.
Good.
Mm. Det är vad jag gjorde. Och som ni känner till sen tidigare så har ju Brandon en liksom, han har ju ett förenat universum som är
Har han ett förenat universum?
Alltså i en stor del av sina böcker så är de alla i ett förenat universum.
Okay.
The Cosmere.
Okay.
Och de här fyra böckerna som kom ut, då var det tre Cosmere-böcker och en Secret Project-bok som är helt frikopplad. Och det är The Frugal Wizard's Handbook for Surviving Medieval England.
Så det här är en helt självständig grej. Har ingenting med någonting att göra.
Ingenting med någonting att göra. Det är bara
en plojebok han skrev.
Samma goa författare.
Kul.
Mm. Jag är såld på titeln endast.
Jag vet. Titeln är Rowdy.
Vad är det här för en bok, Panos?
Vad är det här för bok? Det börjar med en anonym huvudperson som har minnesförlust. Som iklädd helt vanliga kläder och en kappa landar på ett fält mitt i väldigt tydliga brännmärken och har ingen aning vem han är eller vad han gör där. Nu är det så att den här boken släpptes ändå 2023. Det är ett år sedan. På alla Brandon Sanderson forum på nätet så är spoilergränsen 6 månader. Så att nu tänker jag spoila den här.
Nej!
Jo, men det är min
att
podcast.
Du har mag.
Ja, jag får göra vad jag vill.
Vi kommer döma dig.
Jag kan spoila den lite grann. Det visar sig väldigt snabbt att det man är, eller det huvudpersonen är, det är en människa från framtiden, vår framtid, där man har upptäckt interdimensionärt resande i, liksom, i ett existerande multivers. Och The Frugal Wizard's Handbook for Surviving Medieval England är en produktbok som tillhör företaget The Frugal Wizard, som kan sälja dig din privata dimension i vilken du kan åka och leva loppan. Och då kallar de det så här, The Second Band Dimensions, det vill säga dimensioner som är väldigt lika jorden men inte precis likadana. Och då har de köpt The 350th Spectrum Dimensions, det vill säga dimensioner där mänskligheten just nu befinner sig i medeltiden. Och där de kan skicka tillbaka dig till medeltida England för att få vara en trollkar. För du har massa teknologi och kunskaper.
Ja, just det.
Det här låter jättewacky och roligt.
Ja.
Eller låter också jättehemskt, alltså rent filosofiskt.
Ja. Och i den här, han har ju med sig The Frugal Wizard's Handbook som då har exploderat vid ankomst. Så han får ju den liksom i stötar. Så mellan kapitlerna så får man också liksom utdrag ur den. Och olika sätt där det här företaget marknadsför sig själva. Försöker påminna en om att de inte är absolut onda. Och försöker argumentera för all etisk bullshit de säljer.
Mm. Det här låter väldigt mycket som Hitchhiker's Guide to the Galaxy.
Oh ja.
Det är absolut,
väldigt, väldigt mycket Douglas Adams.
Det är absolut det spåret. Det är bara Douglas Adams kan ju inte hålla ihop två tankar för att rädda sitt liv. Medans precis som alla andra Brandons böcker så läser man den, och ju längre man kommer desto mer inser man att här fanns det nog faktiskt en tanke från början till slut.
Ja.
Men
ja.
Är det här en väldigt plojig bok?
Nej.
Nej?
Inte alls.
Nej, okej.
Okay. Inte alls, utan inte alls en plojig bok. Okay,
bort med Hitchhiker's Guide. Tänk bort allt jag vet om den.
Nej, men precis. Strukturellt inte Hitchhiker's Guide till Galaxy. Nej, inte alls. Däremot så är det ju så att den här huvudpersonen har ju med sig en massa bakgrund som han liksom börjar komma ihåg allt eftersom. Och så är det väl också, det är också det här lite intressanta så här, okej, vad har han hamnat i för kultur? Vad är det som pågår? Hur skiljer den sig från vår verklighet? Du vet, alltså så här, klurandet sker ju verkligen steg för steg. Han släpper verkligen på det lite i taget. Och precis som alltid med Brandon Sanderson, det finns ett väldigt dramatiskt slut där det händer väldigt mycket på ganska kort tid. Och det finns en ganska redig twist.
Okej.
Okay. Jo.
Ja.
399 sidor.
Okej.
Okay. Ganska smidig läsning.
Ja.
Mm. Man bläddrar igenom det rätt snabbt. Men fan började jag på den här? Jag började på den här. Ja, jag hade läst 2 kapitel när den kom ut typ. Men jag har ju läst hela den här boken de senaste 5 dygnen. Alltså det tar inte tid att ta sig igenom den. Den är mycket motiverande.
Du har slukat den här verkligen.
Ja.
Väldigt färskt.
Läste klart den på väg hit.
Nej, men. Oj.
Den är inte riktigt lika solid som hans andra böcker. Alltså Cosmere-böckerna, de han sitter och planerar i år, blir såklart bättre. Men den är väldigt kul. Varmt rekommenderad. Mm. 8 av 10 gäddor.
Ska läggas på listan.
Den är kul alltså.
Ja.
Den är kul, men den är inte plojig.
Nej.
Men den är humoristisk.
Ja, ganska ofta.
Okej.
Ganska ofta.
När jag sa plojig så tänkte jag att den var wacky hijinks.
Inte nödvändigtvis.
Det är inte det, men den är fortfarande väldigt kul.
Den kan vara ganska kul, ja. Och framförallt är den också intressant, för det är väldigt mycket så what if-koncept. Det är också ganska roligt. Huvudpersonens interna monolog är ganska kul i början. Han är väldigt desorienterad. Helt plötsligt börjar han rata saker på en skala till 5. Snyggt träd, 3 av 5. Innehöll inte min bok. Alltså ni vet så här, och han bara så här, fan gjorde jag det för? Och alltså det är väldigt mycket så. Det är mycket, mycket memes.
Det märks att Brandon Sanderson lyssnar på Medis Radio. Helt enkelt.
Ja, 100%. Nej, men också, dels målar han ju upp medeltiden. Och vilket är jätteintressant, för det är en variation på medeltiden. Och hur den här huvudpersonen får lära känna medeltiden som skiljer sig från vad han tror är medeltiden, vilket är väldigt rimligt. Så tidig medeltid. Men också hur man får glimpses av vad huvudpersonens framtid, alltså framtiden han lever i, vad den mänsklighetens framtid är. Som också är liksom ganska intressant. Det är lite, alltså det är verkligen lite, lite Hitchhiker's Guide to the Galaxy, lite cyberpunk, lite vad heter den här BBC-serien Merlin. Det är lite, det är lite mycket som pågår. Det är kul. Men det är inte så stökigt. Det är inte Hitchhiker stökigt. Det är det inte.
Det var, alltså jag är så tagen av det här. Sprängde du in några gäddor i den här harangen?
Ja, du sa det.
Jag måste
hänga med, Martin.
Jag hoppas inte stackars Felix lyssnar på det här segmentet. Han kommer vara så arg på mig. Han kommer ju läsa den här om sig sådär 12 år. Och då kommer han känna sig spoilad av det jag sagt.
För er lyssnare som undrar, så Felix är, han är snart klar med Elden Ring. Han är nu på näst sista bossen.
Ja, vi får ju faktiskt uppdateringar. Ja, det går bra nu.
Alltså den följetången, den...
Kan ju vara så att det började progressa igen när han packade upp alla sina spelkonsoler och grejer.
Ja, precis. Det var...
Vi saknar dig, Felix. Kom tillbaka.
Jag saknar dig jättemycket. Det vore så kul om du kunde komma och vara med.
Saknar Johan också.
Men Johan borde väl kunna komma med nu igen, nu, för nu har han fått jobb och hans flytt är klar.
Det är bara att han uppdaterar oss aldrig med sina sidoprojekt. Utan han dyker upp här och bara, jag har köpt 28 bordspel. Och så försvinner han igen. Medan Felix är så här, hej hörni, nu är jag 140 timmar in i Elden Ring. Jag har kommit 28% på vägen.
Ja, de har två olika sätt att kommunicera.
Ja, verkligen.
Men det är alltid kul med livstecken.
Ja, det är det.
Ja, men det var ju dagens sista ämne, hörni. Men innan vi går, då tycker jag att vi ska prata om tre snabba. Vad tror ni om det?
Ja, det är något som jag har längtat.
Ja, men då så. Hörni, första grejen jag vill rekommendera är albumet Evil Empire med Rage Against the Machine.
Bra grejer.
Bra mycket grejer. Bra grejer, ja.
Det var fan, det är en av mina snabbaste poäng i På spåret föregående säsong.
När du plockade Maxina Märk Körbulls, nej, det var Killing in the Name.
Ja, de behövde inte ens, jag såg första halvan av, för de visade cover arten. Ja. De började inte spela låt, jag bara, jag vet vad det är.
Det var detsamma, jag satt hemma hos min pappa och tittade på det där och jag har aldrig fått blickar vända mot mig så snabbt som när jag sitter på ett golv i fosterställning för att jag fick ingen stol. Då sitter jag bara Rage Against the Machine.
Jag kollar också på spåret i fosterställning.
Ja, det är bra.
Skaka hand. Ja.
Kul, då har jag lurat alla lyssnare att jag tittar på spåret. För det gör jag annars inte. Ja, nästa grej jag vill rekommendera. Det här är ju en given film, va? The Truman Show. The Truman Show är en film som jag tycker att fler borde se. Det är, ja men alltså, har man inte sett den så gör det, man ska inte veta så mycket om det. Men det är en väldigt existentiell film.
Fett bra.
Ja, det är fett bra. Sen ett spel som, jag vet inte, jag tror att vi kan ha haft det här som en snabb för typ riktigt många år sedan. The World Ends With You. Det här trevliga spelet till, jag tror att det är DS från början av samma människa som har gjort Kingdom Hearts. Som handlar om folk fast i ett death game i Tokyo. Som fick en uppföljare. Det här, jag tror att det bara heter Neo The World Ends With You. Riktigt dåligt namn på en uppföljare. Som jag fortfarande inte spelat, för det är fortfarande för dyrt. Men The World Ends With You finns, jag vet att det finns på Steam och på DS. Där har ni det. Ja, det finns på flera konsoler. Ja, det var veckans tre snabba, hörni. Vad kul vi hade det. Vilket wacky avsnitt det var.
Det här avsnittet mycket har dragit till många olika håll.
Ja, verkligen. Men det... Nej, vad
vill du uppe? Shout out till Ronja som gör fett snygg cover art.
Ja, eller hur? Ja, för er som undrar. Ronja gör ju cover arten till både våra Instagram-inlägg och våra Facebook-inlägg. Och det här gör hon med bravur.
Så himla fint.
Ja. Jag blev nästan, när vi tittade på den som var för Watership Down-avsnittet, det vill säga förra avsnittet. Fan vad snyggt det var. Så.
Jättefint.
Det var det. Hörrni, det var allt vi hade att bjuda på den här veckan. Nästa vecka då kommer vi tillbaka med mer skoj och då kommer vi kanske att titta igenom hela vår hög med fanart som vi har fått in som föreställer Christian Reinildo. Det blir kul. Vi får se om vi hinner med det. Vi har 60 minuter och det är en väldigt stor hög. Emil, tack så mycket för att du kom hit.
Tack för att jag fick vara här.
Och Ludvig.
Ja, jag ska börja previewa de här bilderna redan nu.
Panos.
Jag bor ju här.
Du gör det. Följ oss på Facebook och Instagram. Då får ni se Ronjas fina cover art. Tills nästa gång. Puss och kram och nyp i stjärten.